För många år sedan så jobbade jag i en leksaksaffär. Och det var ju jätteroligt att få vara i en leksaksaffär hela dagarna. Ni kan ju tänka er, det fanns ju hur mycket roliga saker som helst. Och på den tiden, då fanns det en speciell figur som en sån här superhjälte. Lite som Elisabeth var inne på förut, om där med att man kan ha superkrafter. Det var en gubbfigur som hette He-Man. Han var jättepopulär då. Hörde till något som hette Masters of the Universe. Han var jättemuskulös. Görstor var han. Ja. Och stark då förstås. Och bra. Och kunde göra vad som helst i princip. Det var jättepopulärt. Många som köpte såna här He-Man-gubbar. Och sen fanns det ju lite andra som var med i det här. Ingick i det där. Masters of the Universe. En del av de gubbarna var rätt så. De såg rätt så läskiga ut, tyckte jag. Jag gillade inte dem riktigt så där. Jag tyckte väl lite bättre om kanske då typ My Little Pony och sånt. De är lite snällare och lite... jag gillar nog det bättre än de där fula gubbarna. Men det är klart, He-Man, alltså han hade ju lite power. Jag tänkte på det där med superhjältar. Vad finns det för superhjältar nu? Det var ju för jättelänge sedan som jag jobbade i leksaksaffären. Då var jag typ 20 år. Ja, ganska länge sedan. Men vad är det för superhjältar nu? Vad har ni för superhjältar? Har ni några? Och vad heter de? Alltså, Superman, är han fortfarande lite bra eller? Spindelmannen? Ja, jag vet inte. Jag frågar min man vad han tyckte. Och han tyckte... Bamse. Alltså det är ju bra va. Bamse är ju jättebra. Han är stark när han äter farmors underhonung. Han är ju snäll och en superbra kompis. Och han tycker inte om att slåss. Det är bra. Bamse är jättebra. Jag gillar Bamse. Men vet ni, jag har upptäckt en annan som man kan kalla superhjälte, som liksom har blivit min nya sådär, hjälte. Alltså, ny är han ju inte egentligen. Det är nog inget, ny kan man inte säga kanske, fast hjälten då. Ja, jag ska snart berätta lite mer, men först så ska jag, ni får vänta lite på att få höra vem det är. Jag tänker så här, vi firar ju påsk nu va? Det är påskdag idag. Påsken är ju flera dagar på skärtorsdagen, då tänker man på när Jesus åt den sista måltiden med sina kompisar, med sina lärjungar. Och delade bröd och vin med dem och sa att det var hans kropp och hans blod. Lite konstigt, men det gjorde han. Och sen gick han till en trädgård och bad och kämpade. Och sen kom det soldater och tog honom till fånga. De förhörde honom hela natten. Och sen kommer långfredagen när de spikade upp Jesus på ett kors. Och han fick dö där. Det blev sår på Jesu kropp när han hängde där. Och det kom både blod och det var liksom sår. Då gick ju hans kropp liksom sönder. Och det var precis det han hade sagt till lärjungarna när han delade bröd och vin med dem den där sista kvällen. Att de skulle komma ihåg när de gjorde det vad Jesus gjorde på korset. Och det är därför det gör vi varje gång vi firar nattvard i kyrkan. Och äter av brödet och dricker vinet. Då kommer vi ihåg att Jesus dog på korset. Och varför han gjorde det. När Jesus var död, då tog man ner kroppen. Och så la man den i en grav som var som en grotta i klippan. Det såg ni ju på filmen förut. Och så rullade man för en jättestor sten. För att man hade kommit på, det var någon som hade hört, att Jesus hade sagt att han skulle dö, men att han skulle uppstå igen på den tredje dagen. Och då tänkte de, det är ju omöjligt. Men tänk om hans lärjungar kommer, hans kompisar kommer och rövar bort kroppen, tar den ur graven och sen säger att Jesus lever igen. Det skulle bli jättejobbigt. Då skulle de ju få alla de här som var avundsjuka på Jesus. Då skulle det ju bli lika jobbigt igen. Då tänkte de, vi måste bevaka graven. Så vi sätter ut en hel vaktstyrka. Flera soldater fick stå och vakta utanför graven. För säkerhets skull. Jesu vänner, de satt ju och var jätteledsna. Det blev lördag, det blev sabbat, det var helg för judarna. Allt var stängt, det var ganska tråkigt. Och det var ju extra tråkigt, för de hade ju förlorat sin bästa vän. Ingenting var som förut, allt hade förändrats. Det var en lång och tråkig dag. Men till slut, när dagen började gå mot till slut, så tänkte kvinnorna, det var Maria från Magdala och det var någon mer som hette Maria och Johanna och Salome och jag vet inte allt vad de hette. Men de bestämde sig för att vi ska göra ordning kryddor. Och det var, man gjorde i ordning, det var nästan som en sorts salva kan man säga, olika som luktade gott. Och de gjorde i ordning det där på kvällen, sent på kvällen. Och tidigt på morgonen så packade de ner det där i sina krukor och så började de gå mot graven. För de ville smörja Jesu kropp med de där kryddorna. För man gjorde så. Man brukade göra så. Men de hade ett problem på vägen för att fundera på hur i all sin dag ska vi få bort den där stora, tunga stenen. Och de går där och funderar. Och när de är på väg så börjar det hända något. Plötsligt så började mullra och det började skaka i marken. Och det bara ökar och ökar. Och soldaterna som höll vakt här borta, de hade ju nästan somnat. Men de vaknade till, för plötsligt så började det skaka alldeles våldsamt i marken. Och det mullrar. De undrar vad det som händer. Och det blir en fruktansvärd jordbävning. Så det skakar bara ännu mer. Och så kommer en ängel ifrån Gud och kliver ner mitt framför graven. Och ängeln, han tar och rullar bort den stora stenen. Och sen vräker han ner den med en duns. Och sätter sig på den. Vakterna, de blev så rädda. För det strålade fullständigt av den här ängen. Det står att hans utseende var som blixten. Och hans kläder var vita som snö. Vakterna, de blev så rädda så de svimmade. De bara låg där. Allihop. Kvinnorna, de blev så rädda när det skakade så de tappade sina krukor. Och de stod där och bara darrade. Men ängen, han satt där. Så nöjd. Och glad. Och som att, ja, nu är det gjort. Nu är graven öppen. Nu ska aldrig den vara stängd mer. Aldrig ska Jesu grav vara stängd mer. Kvinnorna, de undrar ju vad som hade hänt. Riktigt, alltså. Så de närmar sig ju lite försiktigt. Och så får de se ängeln som sitter där. Och han bara strålar mot dem och ler. Men de är ju ändå jätterädda. För de vet inte riktigt vad de ska tro. Men ängeln, han bara tittar på dem. Och så säger han. Var inte rädda. Var inte rädda, säger han. Jag vet att ni söker efter Jesus. Han som blev korsfäst. Men han är inte här. Han har uppstått. Han lever. Och nu har han gått före er. Till Galileen. Så ni kan gå dit. Så väntar han på er där. Ja, förresten, ni kan komma och se var han låg. Och så visar han dem in i graven. Och kvinnorna, de går dit och så kikar de in. Och ser att det är precis sant det som ängeln har sagt. Graven är tom. Jesus är inte där. Oh, wow. Alltså, jag verkligen bara älskar den här ängeln. Jag tycker att han är en superhjälte alltså. Han kommer va? När det ser som allra mörkast ut och hopplöst så kommer den här superhjälteängen va? Med full kraft och liksom bara ja, han kommer och soldaterna de har inte en chans. Och sen tar han den där tunga stenen och rullar bort den och vräker ner den och sätter sig på den. Alltså. Och det bara strålar om honom. Han liksom bara driver bort mörkret med sin blotta närvaro. Så att Jesus kan komma ut ur graven och han segrar över döden. Livet vinner över döden. Jag tycker det är så häftigt. Jag tycker det är jättekult, den här ängeln. Och de som inte gillar Jesus, va? Ni vet de här prästerna och de här lagexperterna som alltid bråkar med Jesus. De trodde ju liksom att när Jesus dog att nu är det gjort, nu är det klart, nu slipper vi Jesus. Men det var ju inte så, för Gud hade ju en plan. Jesus skulle dö på korset, men sen skulle han bli uppstå igen. Det ingick i planen och det visste Jesus om hela tiden, fast han gjorde det svårt ändå. Gud använde ängeln för att öppna graven och för att sen berätta för kvinnorna vad som hade hänt. Wow. Ja, jag tycker ängeln är, ja, han är en hjälte. Fast det är klart, ängeln hade ju inte den där kraften i sig själv. Det var ju egentligen inte ängeln det berodde på, utan det var ju Gud. För änglarna, de är ju liksom bara sändebud, alltså sådana som Gud skickar iväg och ger uppdrag. Så att ängeln fick ju sin kraft av Gud. Och det var ju en väldig kraft alltså. Det blev jordbävning. Det står faktiskt så i Bibeln. Matteus berättar detta. Det blev jordbävning. Du vet, då skakar det rejält. Och det var inte bara då det blev jordbävning. Vet ni att 3 dagar tidigare, när Jesus dog på korset, då blev det också jordbävning. Precis så. För det var så att i templet så fanns det ett rum längst in i templet som heter det allra heligaste. Dit fick bara överste prästen gå. Och överste prästen, det var ju liksom den högste prästen. Det var bara han som fick gå in där. Och det var liksom han som kunde tala med Gud och säga till, be om förlåtelse för människorna när de hade gjort dumma saker och sådär. Det var bara han som kunde göra det. Det blev ganska knöligt sådär. Man hade gjort något, då skulle man prata med överste prästen. Ja, prata med honom, så skulle han prata med Gud och så. Men så var det. Man kunde liksom inte komma själv direkt till Gud. Men när Jesus dör på korset, alltså in till det rummet, så var det ett jättetjockt draperi. Jättetjockt. När Jesus dör, precis när han dör, då blir det också en jordbävning. Och det där draperiet in till det allra heligaste, det är bara rivs i tu och åker ner på marken med en duns. Inget hinder längre. Vem som helst kan komma till Gud. Vi behöver inte ha någon annan som ska föra våran talan, som ska komma till Gud, säga till Gud att nu har hon gjort det och det. Och jag får komma till Gud precis som jag är. Och du med. Det hände på korset. Det var så viktigt så att det blev en sån otroligt kraftfull. Så blev jordbävning då. Och sen likadant när Jesus uppstår. Då blir det också sån där jordbävning. Och det blir jättemycket kraft liksom, som verkar. Därför att Gud gör något så otroligt viktigt just då. Mm. Och det är faktiskt så att det blir jordbävning vid flera tillfällen. Man kan läsa om det i Bibeln. Du som går i söndagsskolan, så kan be att ni kollar hemma sen. Läsa om Paulus och Silas till exempel. Ni har säkert pratat om dem i söndagsskolan. Hur det var när de satt i fängelse. Det kan man läsa om i Apostlagärningarna. Mm. Om man vill läsa mer om jordbävningar. Men det är ju så häftigt att det är en sån kraft. Och då står det så här i Bibeln. I ett brev som Paulus har skrivit. Paulus, han blev Jesu lärjunge lite senare. När Jesus hade återvänt till Gud och så. Lärde Paulus känna honom, och Paulus skrev en massa brev som finns i Bibeln. Ett av dem heter Efesierbrevet, och där står det så här. Jag ber att ni ska inse hur otroligt stor hans makt är att hjälpa dem som tror på honom. Det är samma mäktiga kraft som uppväckte Jesus från de döda och satte honom på faderns högra sida i himlen. Wow! Fattar du? Det är samma kraft. Vi som tror på Jesus, vi får del av samma kraft som ängeln fick när han skulle rulla undan stenen. Som Gud lät verka när det där draperiet gick mitt i tur när Jesus dog. Wow! Tänk! Vad stort det är. Gud hjälper den som tror med samma kraft som Jesus när han uppstod. Då kan vi få kraft till exempel att säga stopp när någon gör något dumt mot mobbar någon till exempel. När någon är elak mot någon. Vi kan få kraft att säga ja, jag tror på Jesus. Och det står jag för. Även om någon annan tycker att vad löjligt att du tror på Jesus. Ja, det gör jag. Och få kraft att stå för det i alla fall. Vi kan få kraft att använda den kraften att be för andra. Och hjälpa dem i olika situationer. Och nu till exempel när det är rätt mycket oro i våran värld och i vårat land. För det här viruset som gör att många människor blir sjuka. Då behövs det många som ber och som orkar hålla ut och be. Och många som kan hjälpa till. Och då kan vi få vara med och be för det. Gud kan ge oss kraft i det som är svårt. Och han ger oss kraft så att vi behöver liksom inte försöka orka själva. Utan han ger oss kraft. Vi får lita på Gud. Alltså det är bara så skönt. När kvinnorna hade varit vid graven och var på väg därifrån, då möter de Jesus på vägen. Och Jesus säger till dem, hälsa till de andra att jag går förväg till Galileen. Galileen, det var därifrån de kom, där de brukade vara. Uppe vid, de gick ju mycket runt den här sjön, Genesarets sjö, ni vet. Så jag går dit, kom. Kom dit så möts vi där. Och det berättar kvinnorna för lärjungarna. Och de går sedan dit och möter Jesus. Mitt där, i det vanliga, där de brukar vara. Sen när Jesus har gjort allt det som han skulle göra här på jorden. Så återvänder han till sin far i himlen. Men han är ju alltid nära oss ändå. Genom sin heliga ande. För det har han lovat. Han är här, mitt i vårt vanliga liv. Och vi kan få möta Jesus precis som kvinnorna gjorde där på vägen. Och Jesus säger till oss, precis som ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Han är den allra största hjälten av alla. Och han har lovat att han alltid, alltid är med oss. Och hans kraft, den kan vi lita på. Nu ber vi. Jesus, jag tackar dig för att du dog på korset och uppstod igen. Jag tackar dig för att vi får fira påsk och påminna oss om det du gjorde och att du lever. Att du har vunnit över döden, över ondskan, över mörkret. Tack Jesus för att vi får del av den kraften också när vi tror på dig. Och att du kan hjälpa oss hur än livet är och var vi än befinner oss. För att du älskar oss så mycket. Tack för det, Jesus. Amen.